Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm.
Det är alltså Kulturspanaren i Radio Fyris och jag har med mig en gäst idag. Det är Jon Rinneby.
God dag, god dag. Hej.
Kan du presentera dig själv lite grann kanske?
Absolut. Jag heter alltså Jon Rinneby och är, som ni hör, från Skåne. Men bor nu utanför Alingsås. Och jag är... I grunden en, vad ska man säga, jag har många strängar på min lyra, men jag jobbar med musik på många olika sätt och kanske framför allt mixning och mastering på senare år och även inspelning. Och du skickade ett mejl till mig här för några veckor sedan och ville att jag skulle prata lite om mixning och det gör jag jättegärna. Jag har ju påbörjat en bok som heter Mixfilosofi, tankar om mixning och musikproduktion och konsten att lyssna. Låter lite pretentiöst kanske, men ja, det är väl en... Jag har jobbat med många artister i Sverige och utanför Sverige och sådär genom åren. Hållit på i 20 år ungefär professionellt. Och så, ja, det är den korta historien ungefär, så.
Jag såg att du höll på med ett band som jag är väldigt förtjust i, nämligen Vit Päls.
Jaha, ja, vad roligt. Ja, det var ju en av, jag känner ju Kalle, sångaren, och det var ju, jag ska inte säga att det var tidigt i deras karriär, men det var länge sedan jag jobbade med dem. Det var, oj, jag minns inte vad den låten hette. Jag spelade in en EP, det var nog 15 år sedan. Men ja, absolut, de håller ju på fortfarande. Jag jobbar inte med dem just nu, men det, jag minns att det var ett väldigt roligt projekt, kul att jobba med dem.
Jag recenserade någon av de där tidiga, så det måste varit någon av de här första då. Väldigt
roligt.
Tidigt så.
Ja, jag kan väl nämna det att det jag gjorde där och då handlade nog mest om inspelning. Jag tror jag mastrade några grejer. Kalle var väldigt mån om att det skulle låta på ett visst sätt, så han ville ofta mixa grejerna. Det fick inte låta för bra helt enkelt. Lite så kanske man kan sammanfatta.
Men vad är mixfilosofi enligt dig?
Ja, alltså det var ett ord eller liksom något som jag bara tog för att jag tyckte att det var något som var lite tankeväckande. Titeln, jag ville att det skulle liksom sätta igång en liten tankeverksamhet, och för mig så kan jag väl känna att det handlar om att röra sig bort från det tekniska och mer mot liksom ett känsloarbete som jag tycker mixning mycket handlar om. Och det betyder inte att jag vänder mig bort och inte pratar om teknik alls, men jag tycker att vi ofta kan fastna i ett tekniktänk och i detaljer, ett detaljlyssnande när vi håller på och producerar och mixar och så. Och jag vill få ett annat perspektiv. Prata om människan bakom spakarna och vad som kan påverka våra beslut och sådär. Kortfattat. Och så blir det mina tankar och anekdoter kring liksom mitt liv. Från det att jag började fram till idag och vad jag har liksom kommit fram till och lärt mig. Så det är verkligen inget vetenskapligt, utan det är snarare bara empirism. Alltså min egen erfarenhet som ligger till grund för detta, så att säga.
Jag tänkte just på det att jag såg en intervju här om veckan med Rick Beato, tror jag det var, eller om det var någon annan som intervjuade någon av de här, Chris Lord-Alge kan det ha varit, och han berättade om just någon skiva där det räckte med att bara ställa upp reglarna på noll, så var mixen i princip helt färdig, va?
Ja. Ja, så kan det ju vara många gånger. Det beror helt på om man... Och det är det som är så intressant. Det finns ju verkligen inga varken genvägar eller liksom facit till hur man ska göra en mix. Ibland så funkar det att ställa upp en mic i rummet, spela in och så det är klart. En annan gång så sitter du ju, alltså det handlar ju om man är ett band eller om man har en producent med sig och hur man jobbar och så. Men så kan det absolut vara. Ibland kan det vara rena räddningsaktioner för att få det att låta som man har tänkt sig. Det finns inga rätt och fel. Är väl det korta svaret där.
Men vilken musik kommer du ifrån från början då?
Det kan man ju fundera på. Det är också det är en jättebra fråga, för det speglar också mitt sätt att tänka på, tror jag, och vilka vad jag har valt att liksom nischa in mig på. Jag är väl uppvuxen på 60- och 70-tals musik. Alltså så, jag är född i slutet på 70-talet. Men min pappa och min mamma är, framförallt pappa var ju är skivsamlare. Och lyssnade mycket på psykedelisk rock och pop. Så att jag har liksom det i bagaget. Alltså mycket Jimi Hendrix och Pink Floyd och allt liksom som kommer därifrån. Och även mer obskyra grejer. Men sen så stöptes jag i en annan form liksom på 90-talet när jag växte upp och började spela själv. Då var det mycket mer liksom, alltså pop och punk och lite grunge. Och sen gick jag på musikgymnasium och då skulle man ju spela lite blues och jazz. Så att det är en salig röra, men jag skulle säga att jag är ganska långt ifrån extremerna på utkanterna. Rör mig mer mot mitten, alltså det akustiska, organiska. Så, det är väl det jag gillar. Jag gillar tydliga, enkla melodier och sådär.
För det är ju också väldigt intressant. Har du någon sån här platta då som du anser vara den här är liksom den?
Nej, det har jag inte. Däremot kan jag nämna lite platta som jag tycker, eller det skulle jag kanske ha förberett. Jag tycker det där är också så himla intressant. Vi kan prata om att lyssna på musik och lyssna på album och allt det där. Men ska jag nämna en platta som jag skulle tycka att folk, ja, vem det nu må vara. Det finns ett band som heter Sparkle Horse. Och där finns en platta som heter It's a Wonderful Life. Och den, när jag hörde den plattan första gången, jag tror den är från början på 2000-talet, när jag precis hade kommit igång på allvar med att spela in och mixa sådär. Så den plattan fick mig att inse liksom att det behöver inte vara tillrättalagt. Det kan kännas spontant och ärligt och rått, men samtidigt väldigt vackert och trasigt och skört. Alltså det var så många olika lager i både fina melodier som kunde brytas av med något helt absurt liksom. Så att den plattan har fått mig att tänka liksom, och den är inte alls enhetlig i sitt sound heller. Förutom att det som binder ihop plattan är någon slags röd tråd av en känsla, ett uttryck. Så den Sparkle Horse, It's a Wonderful Life, som är fantastisk produktion på många sätt i mina öron. Så den återkommer jag ofta till och har varit något slags ljudideal för mig, även om jag fortfarande inte tycker att jag klarar av det, för jag har en tendens att vilja rätta till lite för mycket för mitt eget bästa, tycker jag nu. Om jag ska vara lite självkritisk.
Men det måste man ju också få vara. Man måste få vara självkritisk, annars så kommer man ju aldrig vidare på något sätt.
Nej.
Alltså man måste ju lära sig genom att göra, så att säga.
Det måste man definitivt. Och jag tycker man ska vara självkritisk, men jag tänkte också att man med åren ska kanske vara lite snällare mot sig själv. Den där balansgången är ju svår. För då är vi också inne och petar i det här med perfektionism och aldrig bli färdig och aldrig bli nöjd och sådär. Det där är ju ett evigt problem för många. När är mixen klar och liksom sådär. Och där tror jag att man ska nog vara lite mer snäll mot sig själv helt enkelt, tror jag.
Nej, det tror jag absolut att man ska vara, men jag tror också att det finns en fara i att bli för perfektionistisk, så att säga.
Definitivt, ja. Jag har inte frågat dig, jobbar du själv med, nu börjar jag intervjua dig här, men jobbar du själv, vad är din bakgrund och vad håller du på
med, så att säga? Alltså jag har ju hållit på med musikproduktion som hobby, alltså jag gör mestadels ambient idag, därför att jag ruttnade på att programmera trummor för 5, 6, 7, 8 år sedan någonting. Jag tyckte att jag liksom fastnade i det på något sätt. Men sen har jag väl också alltid haft ett stort musiköra och vuxit upp med allt möjligt hemifrån. Mm. Min pappa har allt ifrån jazz fusion till rockpop liksom.
Just det. Men då spelar du in själv och mixar och mastrar själv?
Ja,
då, eller hur?
Hemma i sovrummet.
Yeah.
Jag har inget fancy alls faktiskt. Jag har inte ens ett par riktiga monitorer. Så jag lever på så små medel. Så att jag har haft det liksom som en grej att man ska aldrig bli för kräsen med grejer.
Nej, verkligen. Det där kan man prata jättelänge om och det är en superintressant tanke, för att å ena sidan så är det ju klart att om du har en bra lyssning, vad det nu må innebära, så har du lättare att höra saker. Men jag skulle, och med bra lyssning kanske många tänker, ja men du ska ha dyra, raka monitorer som liksom kan spela upp alla frekvenser så som du vill höra dem och kunna ta rätt beslut efter det. Men det man kan trösta sig med är att det finns liksom ingen perfekt återgivning hur mycket man än skulle försöka. Det som är viktigt är att man blir bekväm med sin egen lyssning. Må det vara ett par små högtalare som får dig att skapa det du kan göra och ändå liksom, du känner till bristerna, du känner till det som de lyfter fram kanske, det som är positivt, så lär du dig att jobba med dem. Och det tycker jag är rätt trösterikt. Man kan sitta hemma på sitt rum och skapa hur fantastisk musik som helst. Sen det är klart, det kanske inte kan mixa genom en laptop-högtalare. Det kan man kanske också, men jag tror ändå att någonstans där, att man, som du säger, man behöver verkligen inte dyra prylar, utan hitta något som passar ens eget sätt att lyssna och eget arbetssätt. Mm. Liksom, så.
Och när det gäller just det här, jag har haft ett ideal, inom bilvärlden finns det ett bilgalen bilbyggarkultur som heter The Rat Bastard Crew, där man liksom utgår bara från det man har, det man hittar och det man har råd med, så att säga. Och jag har applicerat lite samma princip.
Ja. Jag tycker det låter väldigt, väldigt vettigt, måste jag säga. Jag kan ju dra en liten kort anekdot om det där. Nu jobbar jag ju med bland annat att mastra, så att jag är ju väldigt beroende av att ändå kunna lita på min lyssning. Så det är klart att jag har testat olika monitorer eller studiemonitorer och hörlurar och hittat något som passar mig. Men det är väl att ha akustikbehandling hemma och sådär, men det är verkligen inget vetenskapligt som ligger bakom det. Jag har slängt upp lite grejer på väggarna för att dämpa och sådär. Men det jag ska säga är att jag har testat sådana här olika, alltså ljudkorrigeringssystem som ska på något sätt ge en trognare återgivning, plocka bort kanske lite för mycket bas eller vad det nu må vara. Mm. Men det slutar alltid med att jag går tillbaks till min originallyssning, även om den inte är korrekt då inom citationstecken, så är det den jag är van vid och den som får mig liksom stampa foten när jag mixar. Och ja, så det är lite tillbaks till det där. Man får hitta något som man trivs med.
Jag har ofta tänkt på det här när jag lyssnar på intervjuer med, till exempel, jag har lyssnat på intervjuer med Michael Martian eller någon av de här gamla studierävarna i LA. De satt ju bara med en halv baffel.
Mm.
Alltså kommunikation. Musik är kommunikation, och jag tycker att vi behöver hitta tillbaka till det idag.
Alltså verkligen, verkligen. Så kan man absolut sammanfatta det. Förmedling av en känsla, alltså det är väl att om man ska sammanfatta hela mixfilosofi-texten som jag skrivit, det är 20 kapitel, ganska korta kapitel som man kan liksom läsa. Den här boken kommer släppas till hösten för övrigt i små delar. Så det kommer, man kommer kunna läsa detta på Studios hemsida. Alltså tidningen Studios hemsida, och jag kommer också lägga upp på hemstudiegruppen små länkar. Och sen kommer det bli en fysisk bok av detta om intresset är tillräckligt stort. Men det får vi se efter att folk har fått läsa. Nu tappade jag tråden. Vad var det jag pratade om där precis?
Kommunikation.
Ja just det, kommunikation. Ja. Jo, att mixning är ett känsloarbete, precis. Och att vi lätt fastnar i tekniken men glömmer bort att det enda som är viktigt är ju att det som liksom kommer ur högtalarna, då kommunicerar man den som lyssnar. Det vill säga åker in inte bara i öronen utan liksom träffar hjärtat och alla de där andra ställena som får det pirra till i kroppen. Det är ju det som vi vill komma åt. Inte att det låter på ett visst sätt liksom.
Nej. det är någonting man har tappat bort lite grann i den här eran av att man ska spela in allting separat.
Mm. Så, tänker du att det är ett problem många gånger att man inte ser helheten på något sätt?
Ja, alltså jag tänker på Steely Dan som jag ju gillar väldigt mycket då. Det kanske är lite gubbigt.
Det eller... kan man ändå säga. och väldigt välproducerat. Då kan jag också säga att de spelade inte in sina grejer själva. De hade ju jättemycket studiemusiker som kom in och hjälpte dem allt möjligt. Så att det var ju verkligen proffs, liksom toppen av eliten som var med där och jobbade på den plattan.
Men de spelade fortfarande in allting i samma rum.
Mm.
För det har jag hört från folk som har spelat in med Steely Dan, bland annat Michael Martsen som spelar piano på Ajat. Vi satt i ett och samma lilla rum.
Mm.
Så att alla såg varandra liksom.
Verkligen. Och
man plockade...
Så är det ju. Återigen kommunikation. Det händer ju någonting när människor är i ett rum. Mm. Saker och idéer kläcks och det uppstår någonting. Samtidigt så tror jag inte det ena måste utesluta det andra. Faran när man jobbar själv är att man är i sin egen bubbla för mycket. Och att man då liksom, man kan ha en tydlig vision och så följer man den. Och så, men det man kan göra, man jobbar ensam som många gör faktiskt. Och det är inte alls ovanligt. Alltså jag har skapat jättemycket musik i min ensamhet. Men det är att bjuda in människor i processen. I ett ganska tidigt stadium kanske. Låta dem lyssna på demos och liksom... Och till och med låta folk spela vissa grejer åt den för att få in den här lite nya perspektiv. Mm. Det tror jag är skitviktigt. Det gäller att släppa kontrollen då som är ett annat problem.
Ja. Jag har ju ett annat favoritband, Flower Kings. De gör ju fortfarande album på det gammeldagsa viset att de åker till en studio en vecka. Och spela in tillsammans. Sen gör man lite sång och gitarrpålägg i varandras hemstudios. Men liksom grunderna gör man tillsammans.
Ja.
I en studio med ett Neve-mixerbord för att det ska låta liksom gött. Men jag tror också att hur... Du verkar ju inte ha fastnat i det här med gear acquisition syndrome som man så ofta pratar om.
Ja och nej, skulle jag vilja säga. Jag är ingen samlare. Det vill säga att jag väljer utrustning ifrån vad det kan hjälpa mig med kreativt och inte ute efter vad det liksom, hur det låter, om du förstår skillnaden eller vad det har för status. Mm. Och jag gör mig ofta av med saker som jag inte använder. Detta gäller både mjukvara och hårdvara. Det är lätt att ha ett, om man jobbar mycket med mjukvara så är det lätt att ha ett plugin-bibliotek som är liksom 300 pluggar och sen så startar man sin mix och så blir man bara knäpp i huvudet. Så att jag tror definitivt att begränsningar i mångt och mycket kan påskynda arbete och göra kreativiteten. Samtidigt så tror jag också att det var en kompis till mig som sa varje gång jag ska ta mig an en mix så försöker jag alltid använda någon ny pryl. Det kan vara vad som helst och det menar inte att man måste köpa en ny pryl utan det kan vara liksom allt från en plugin till något annat som får en att tänka om och utmana sig själv så att man inte fastnar i det här de samma gamla hjulspåren. Liksom. Men jag menar, jag skulle absolut inte säga att jag är liksom har det syndromet, men jag är väldigt noga med vad jag väljer för prylar. För att de ska, men de måste uppfylla ett syfte för mig. Det är inte bara för prylarnas skull. Så skulle jag kunna säga. Det jag har nu i studion har jag haft jättemånga år. Jag köper sällan nya grejer. Det är om det går sönder. Liksom.
Det är lite samma här. Jag, i princip varenda kommersiell plugg jag har jag fått på giveaways.
Mm.
Och i övrigt gratis. Och jag använder det jag har för att jag tror inte att gräset är grönare på andra sidan.
Nej, det är ju sällan det.
Och framförallt, alltså jag märkte det här när jag fick jag tror det var en 1176-klon jag fick på giveaway från Universal Audio. Då AB-ade jag den mot IK Multimedia då, som är ett annat företag. Och jag tyckte fortfarande att IK var mycket mer lätthanterad.
Mm.
Alltså jag tror på något sätt i att många plugintillverkare slår knut på sig själva i att man försöker klämma in för mycket parametrar i allting. Alltså
jag håller med dig till fullo.
Därför att jag har ju också en funktionsnedsättning och den begränsar i vad klarar jag av att använda. Så att allting jag har är sånt som jag vet att det är 3-4 rattar, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parametrar max.
Jag håller med dig helt och hållet. Det är i början av min karriär så ville jag lära mig allting och var inte rädd för liksom djupdyka i liksom massa parametrar och sånt, men jag har upptäckt med dem att alltså det man vill att, eller jag känner att jag vill så snabbt som möjligt komma till kärnan av det jag vill hålla på med. Om jag vill ändra ett ljud av någon anledning så ska det gå snabbt och det ska liksom man ska dra några rattar så vet man om det funkar eller inte. Liksom. Och jag är inte heller alls intresserad av att sitta och liksom, testa alldeles för mycket. Utan så enkla pluggar som möjligt. Och ja, jag håller med det helt och hållet faktiskt. Sen är det klart att det finns undantag, men generellt, definitivt.
Mm. Ja. Jag tänker till exempel på mitt favorit delay-plugg, Native Instruments replika.
Ja, jag har inte testat den.
Det är typ inte alls många kontroller, men det gör exakt det jag vill att den ska göra. Så att...
Ja, mer kan man inte begära.
Nej, men alltså det här YouTube-delayet, du vet, ping-pong. Kör den på allt i princip.
Ja.
På en buss. Så att,
ja. Hur känner du då när du liksom börjar upprepa dig själv mycket på tal om delay, men hur liksom, om du nu den här faran att man liksom trampar runt och allt låter likadant till slut, hur har du tankar kring hur du förnyar dig i processen när du har samma grejer liksom så?
Fast jag använder ju olika tider på det där delayet hela tiden.
Ja, just det.
Så att för att jag vill ju ha ett tempo synkat. Så att det går i takt.
Just det.
Eller så. Eller för den delen att jag tycker att de stora plugin-tillverkarna oftast gör det alldeles för svårt för sig.
Ja.
Alltså man... Jag håller också på ganska mycket med utvärdering av kognitiv tillgänglighet av webbsidor nämligen. Så det har liksom blivit en förändring i mitt sätt att arbeta med musikproduktion att jag går tillbaka till.
Ja, intressant.
Det är enklare för att det här fältet skulle behövas väldigt mycket i hur till exempel våra musikprogram är uppbyggda idag. För att många tillverkare har alldeles för komplicerade användarflöden.
Ja. Vad jobbar du i för program?
Jag delar mig mellan Ableton och Cubase. Cubase är mest mix faktiskt för att just slippa köra så mycket plugins. Eftersom att i Ableton har du ingen inbyggd kanalstripp alls.
Nej.
Och är jag nöjd med ett syntljud, då exporterar jag det som en WAV-fil så jag inte kan ändra sen.
Det där är ju jättekul att du säger det. För det har jag också skrivit om, precis det här att stå fast vid sina beslut och inte ha för mycket liksom att välja på i slutändan. Utan att våga liksom det. Hittar man någonting, stå för det, exportera det, importera det igen och kör vidare. Liksom. Det sättet passar mig jättebra att jobba.
Det har också att göra att många mjukvarusyntar drar så mycket minne.
Det också.
Alltså jag använder rätt mycket Arturia, om du vet vilket företag det är, alltså emuleringar. Och de drar väldigt mycket CPU, så att det är också ett sätt att på en ganska halvdan dator då kunna använda de här. Det var någonting jag verkligen plockade upp från den tyska teknoproducenten Paula Tempel. Hon gör allt till ljud. Alltså hon spelar in allting hon gör i ljud. För att ändringsnojan. Lasse Åberg har pratat om det här när man gör film, just ändringsnojan. Att stå fast vid det du skrev för 2 år sedan och tyckte det var kul då.
Precis, och liksom, alltså man utvecklas ju hela tiden. Alltså det är ju ett du som person ändras ju också. Så att, och det, tittar man tillbaka på sina saker, jag lyssnade på någon, hittade någon gammal demo som säkert var 25 år gammal som jag bara slog på och tänkte, det här kommer ju inte vara en trevlig lyssning. Men faktum var att det var inte så illa. Jag hörde bara musiken. Det var inte perfekt på något sätt, men det är ju något i det där att våga släppa taget och stå fast vid sina beslut. Och liksom, jag vet jättemånga gånger man har skickat iväg en mix eller kunder som liksom har inte varit helt nöjda men som ändå tvingats liksom, ja men nu får det vara klart och så. Sen lyssnar man på det ett år senare eller 2 år så tycker man det är hur bra som helst.
Ja.
Det slår aldrig fel, utan man är ju så, när du är inne i processen så skulle jag nästan säga att man är inte vid sina sinnesfyllda bruk. Man är ju alldeles för detaljstyrd och för liksom investerad känslomässigt på fel sätt på många gånger. Och det där glömmer man ju bort sen när tiden får liksom läka de här mixsåren så att säga. Och då, ja, det är ofta mycket bättre än vad vi själva tror.
Jag tror också att enklare är bättre. Att vi ofta komplicerar det för oss i onödan i den kreativa processen.
Kan vara så. Jag tror människor är olika, men absolut. Hur tänker du, vad menar du med enklare till exempel?
Alltså att om man tittar på en truminspelning idag, alltså man spelar in så himla mycket ljudinformation med så många mikrofoner så att man skapar mer problem för sig själv i mixen än vad som hade behövts, tänker jag.
Ja, men det där kan jag verkligen känna igen. 3, 4, 5 mikrofoner på trumset är ju allt man behöver. Om ens det. Liksom. Det handlar egentligen om att fånga trummisens känsla. Sen vill man kanske ha lite möjligheter att lyfta fram en baskagge eller virvel som en ofta. Absolut. Det kan lätt gå till överdrift. Det håller jag fullt
med. Framförallt det här med fasfel.
Ja, det är också kul. Så fort man nämner ordet fasfel så ljudtekniker liksom börjar klia, skruva på sig lite besvärat. Det är inget man tycker är sådär jättespännande kanske. Men det var en som sa så här att ja, det handlar väl, många ser fasfel som ett problem och det är det väl i mångt och mycket. Men den här personen vände på det och sa att när jag hör något som är ett uppenbart fel i mixen då, för att använda liksom ett uttryck, jag vet inte om han sa fel, men någonting som störde eller någonting som inte skulle vara där i mixen, så var hans idé att först se om man kunde göra någonting spännande av det innan han beslutar sig för att plocka bort det. Och jag tror också det är ett sätt att träna sin lyssning på, att man är så snabb med att döma och liksom bestämma sig för vad som är bra eller dåligt, att man faktiskt tappar jättemycket på vägen, vad det skulle kunna leda till. Massa spännande saker.
Ja, men då får vi tacka varandra för idag, så avslutar vi där. Så, för nu är tiden ute. Men tack för samtalet, det var jätteintressant. Så.
Ja, tack själv. Så. Och håll utkik efter boken Mixfilosofi på nätet. Så tror jag att ni lite fina tankar där.
Tack, hej.
Hej, hej.